glassar i blå. Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har, i det är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.
Hej och välkommen till podden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Helena.
Och jag heter Lotta. Och idag har vi temat vad rör sig i huvudet på en ungdom. Och till vår hjälp med det så har vi bjudit in en skolkurator på en gymnasieskola. Välkommen hit Malin.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Vill du presentera dig lite?
Som sagt, Malin heter jag. Jobbar på en gymnasieskola som skolkurator. Och har jobbat som skolkurator i 16 år nu.
Du har mött många ungdomar.
Väldigt många ungdomar har jag mött, ja.
Ja, vi skulle ju då prata idag om vad rör sig i huvudet på en ungdom. Eller på sätt en skolkurator, men det kanske blir ungefär samma.
Kanske.
Hur kommer ungdomarna i kontakt med dig till att börja med?
Jag träffar ungdomar på väldigt många olika sätt. Antingen så kan de komma själva, knacka på min dörr, kliver in eller skickar meddelande om de vill träffas. Vanligt är också att de kan komma med någon kompis. Och då kanske jag har en kontakt med kompisen redan. Så den tar med sig sin kompis och säger att det här vore bra att ni träffas. Det kan också vara via föräldrar som kontaktar mig. Via lärare. Eller att det kommer in ärenden till elevhälsan. Så det är väldigt olika hur jag får kontakt med elever.
Bara en kort fråga när vi fortsätter, jag vet inte om alla har koll på vad ingår i elevhälsan, bara en liten snabb.
Jo, men så här, alltså enligt skollagen så måste skolan ha en elevhälsa som ska innehålla en skolsköterska, en skolläkare, en skolkurator, psykolog och personer som har specialpedagogisk kompetens.
Mm. Och så är det alltså även på gymnasieskolor.
Mm. Både grund- och gymnasieskolan. Mm. Mm. Sen ser det här väldigt olika ut från olika skolor. Hur stor procent man har av de här olika tjänsterna. Och jag har den turen att jag är på en och samma skola. Och att jag har en liten enhet. Sen finns det de kuratorerna som jobbar på skolor. Som har väldigt många elever. Eller som jobbar på flera olika skolor. Som är på en skola. Kanske bara en eller två, tre dagar i veckan. Så uppdragen ser lite olika ut. Mm.
Men som sagt, du jobbar då på en liten enhet och har möjlighet att träffa eleverna i stort sett varje dag.
Ja.
Utifrån vad som händer naturligtvis. Vad som händer. Men att du finns på plats.
Jag finns på plats på samma skola alla dagar i veckan. Ja.
Vad har du upplevt att ungdomar har någon sorts förutfattad mening om vad en skolkurator gör och sådär? Eller att de har man koll på det?
Det är lite olika faktiskt. En del har koll. Och ibland så får man jobba lite i motvind. Och bygga relationer. För det finns lite förutfattade meningar. Att vem som helst kan inte träffa en skolkurator. Utan det är bara de som har väldigt stora problem som kan träffa en skolkurator. Så upplever inte jag det. Utan jag tycker att vem som helst kan träffa en skolkurator.
Mm. Och att det kan vara egentligen kanske en trygg vuxen person att liksom ha som ett bollplank också.
Precis, för det, frågan var vad rör sig i huvudet på ungdomar? Väldigt, väldigt mycket. Det är mycket tankar, det är stora känslor. Och att då få träffa någon och få bolla sina tankar med och provtänka med, det är väldigt bra.
Men om man ska titta på ungdomarna som kommer till dig, tänker du att det är ungdomar som inte vågar prata med sina föräldrar hemma, att då väljer man att komma till en skolkurator, eller kan det lika gärna vara att man pratar hemma men man vill också ha ett komplement till, eller någon som är mer objektiv, eller förstår du vad jag menar?
Mm. Jag tänker att det kan vara bra båda delarna, att både träffa de eleverna som inte pratar hemma med sina föräldrar, men ofta uppmuntrar jag dem att berätta det här hemma. Var öppen till mamma och pappa och berätta vad du tänker och känner. Och så kan det vara de som kommer för att vilja ha en second opinion. Och det beror väldigt mycket på vilken ungdom det är. En del ungdomar har väldigt svårt att öppna upp för en ny person och pratar allra bäst hemma med sina föräldrar. Och att det är svårt att prata med någon som de inte känner. Och andra ungdomar tycker att det är lättare att prata med någon som inte tillhör familjen, utan att det är lättare att få prata med någon som står utanför. Mm. Så det är väldigt olika. Mm. Att det är viktigt att samarbeta med föräldrar.
Mm.
För att hjälpa ungdomarna.
Mm. Jag tänker, men det kanske är en fördom, men att om man är tonårsförälder och ens barn pratar om skolarbete eller stress och sådär, att det mest naturliga då, det kan ju vara att man tänker att vi ska kontakta en lärare. Hur tänker du med det? Kan det ibland också finnas en vits i att tipsa sitt barn att vända sig till skolkuratorn och bolla kring det? Eller vad skulle du rekommendera?
Jag rekommenderar att ungdomar ska prata med den man har relation med, bäst förtroende för. Men jag träffar ju många ungdomar som pratar just om skolan och stressen, bemötande i klassrummen. Och det som är viktigt tycker jag är att ungdomar ska känna att jag står på elevens sida. Så om inte eleven själv har svårt att berätta för sin lärare att när du säger det här så blir jag extra stressad. Eller när du bemöter mig på det här sättet så mår inte jag så bra. Då kan jag vara elevens språkrör.
Mm.
Att kunna förmedla det här för att det ska kunna bli bättre i skolan för ungdomen. Men självklart tillsammans med eleven. Att eleven vet vad jag gör. Ingenting bakom ryggen på dem.
Nej.
Och det kan ju också handla om till exempel elever som har hög frånvaro. Att komma tillbaka till skolan och bryta den höga frånvaron. Det kan vara väldigt tufft. För det finns ofta en oro kring hur kommer min klass att reagera när jag kommer tillbaka. Hur kommer lärarna att reagera? Och det här kan eleverna ha olika önskemål. Att jag vill att läraren ska göra så här när jag kliver in i klassrummet. Och då kan jag förmedla det till läraren att alltså det blir ett bra möte när eleven kommer tillbaka.
Mm. Mm.
Så det kan vara som någon länk emellan eleven och övrig personal på skolan.
Precis.
Mm.
Precis så. Och det är jätteviktigt som skolkurator att ha ett bra samarbete med skolpersonal på skolan.
Mm.
Både då elevhälsan som vi pratade om. Och sen så pedagogerna. Elevassistenter och resurser. Elevstödjare. De är jätteviktiga. Men även personal till exempel i elevkafeterian eller i skolmatsalen. De kan ju också uppmärksamma saker. Till exempel signaler på utfrysning eller mobbning. Så då händer att den personalen kommer till mig och säger: jag har noterat det här.
Mm.
Det är jättebra med, eller viktigt med, bra samarbete.
Mm. Mm. Tror du att, för jag tänker i början, nu var det ju länge sedan du började jobba, så du kanske inte minns det. Att det kan påverka att du har jobbat länge, eller försöker du jobba på lite liknande sätt fortfarande i det här med att skapa relation? För jag tänker mig att ska man få input, både att ungdomar kommer till en, men också då att övrig person har det här samarbetet du pratar om. Det känns ju som att då behöver man lägga ner ett jobb för att få till det som skolkurator.
Mm.
Hur jobbar du med det? För att bygga relation?
För att bygga relation? Jag vet inte om jag jobbar annorlunda nu än tidigare. För mig är det väldigt viktigt att bygga relationer tidigt med elever. Jag, som sagt, jag har ju fördelen att vara på en och samma skola och en ganska liten enhet. Vilket gör att jag finns nära eleverna. Jag finns i korridorer. Jag äter lunch i skolmatsalen. Är i elevkafeterian. Har lektioner. Men som kanske kan handla om trygghet eller grupppsykologi kopplat till mobbning. Får också vara med på lektioner tillsammans med lärare. Och här bygger man ju relationer med eleverna.
Mm.
Och sen handlar det också hela tiden om samarbete med pedagogerna. Att ha en bra relation till dem.
Blir det väldigt pedagogstyrt då? Alltså beroende på pedagog, eller kan man jobba upp det? Så att det finns en sorts enhetlig tanke kring det.
Det får man jobba upp. Och det finns ju rutiner och handlingsplaner för många olika situationer.
Mm.
Så
Upplever du att det blir olika vad du kan snappa upp som rör sig liksom i huvudet på ungdomar när du då har möjlighet att vara med på till exempel en lektion mot när du sitter i de enskilda samtalen, eller på något sätt att man kan ha användning för den information man får från ungdomar beroende på vilket forum?
Ja, när man sitter i en klass, då blir det mer övergripande tankar och diskussioner. När man sitter en och en så kan det bli djupare. Så det finns en viss skillnad.
Går det att välja ut några områden du tycker ungdomar pratar mer eller mindre?
Saker som är vanligt att de pratar om. Det är faktiskt tyvärr psykisk ohälsa. Och man ser att den psykiska ohälsan ökar jättemycket bland våra ungdomar. Så att den har ju, om man tittar på psykosomatiska besvär, alltså ont i magen eller ont i huvudet. Och det finns inga medicinska orsaker till varför ungdomen har ont i magen eller varför den har den här huvudvärken. Om man tittar på det så ser man att från 1980 fram till idag så har det fördubblats hur många ungdomar som har de här problemen.
Mm.
Och hälften av våra ungdomar som är 15 har besvär med psykosomatiska problem. Så det är ofta nedstämdhet eller psykisk ohälsa, stress kan vara kopplat till skola till exempel. Men väldigt mycket relationer. Relationer till kompisar, relationer till pojkvän, flickvän, relationer inom familjen, relationer till skolpersonal. Att få bolla och tänka, alltså, den här relationen, vad är det som händer och är det här bra för mig? Eller hur ska jag göra i de här situationerna? Andra saker som är vanligt, eftersom jag jobbar på en skola, det är saker som hör till skolan. Lektioner som de tycker är svårt. Raster som är jobbiga. Och här är det ju så viktigt att samarbeta. Till exempel med specialpedagoger, speciallärare.
Och jag tänker, vi i fältgruppen pratar ju en del om det här med sociala medier i olika sammanhang. Jag kan tänka utifrån det du berättar nu. Både det här att man kan bli utfryst i kafeterian eller i matsalen eller så. Och psykisk ohälsa. Sociala medier har en del i det här.
Oh ja. Och det händer så mycket på de här sociala medierna. Nu är det faktiskt så här att om en elev eller en ungdom blir utsatt på sociala medier för någon sorts kränkning eller mobbning, och naturligtvis så tar de med det här till skolan, så det påverkar ju också i skolmiljön. Då är det skolans ansvar att jobba med den kränkningen, fast den skedde igår kväll på sociala medier. För den påverkar idag i skolan.
Det är bra att veta. För jag tror inte att alla tänker på det. Utan att men händer klockan 9 en tisdag kväll. Då är det, handlar det om fritiden. Även om det som du säger. För det gör ju som du säger. Det påverkar ju nästa dag i skolan.
Det påverkar i skolan.
Och
den här är ju lite tvistad. Och alla tycker inte att det bör vara så här. Men skollagen säger att.
Och det är klart, man hade kanske inte lärt känna de personerna om man inte hade träffat dem genom skolan.
Nej.
Så.
Nej.
Och egentligen, oavsett ansvar, så är det väl jättebra att alla ska hjälpas åt för att. Så, jag tänker även föräldrar kanske kan vara engagerade då när det skedde klockan 9 på kvällen. Men att man också känner ett stöd i och att man kan få jobba tillsammans med skolan för att fundera kring. Hur kan vi göra det bra? Men det, jag tänker, du nämnde ju då vanliga, om vi återgår till förra frågan, just det där du sa det ju att det är liksom psykisk ohälsa möter du. Och stress över skolan. Ja. Är det något annat du tycker är liksom vanligt? Nu kommer vi ju in på sociala medier.
Ja, sociala medier.
Som man pratar om.
Trygghet kan det också vara. Och situationer som de funderar över. Som de har varit med om. Och ja, situationer där de har varit med. Antingen kanske att de själva har utsatts för någonting. Eller att de själva har gjort någonting mot någon annan. För det, jag jobbar ju också mycket med trygghet i skolan.
Ja.
Och kränkningar. Och att här att arbeta, diskutera med ungdomarna. Vad var det som hände? Vad gjorde du? Hur skulle du kunna gjort annorlunda? Om du hamnar i en liknande situation igen. Hur kan du hantera det då? De bollar och tänker kring det. För att bli förberedda. Och här kan det ju också vara, det handlar inte bara om trygghet och kränkning, det handlar också om alkohol och droger till exempel. Att, ja men, jag var på en fest och det hände det här och hur, vad hände?
Mm.
Mm. Och hur skulle man kunna göra nästa gång om du hamnar i en liknande situation?
Mm.
Så att de är förberedda, att de tänker efter, före.
Är det många som är oroliga för att öppna upp sig? Alltså vad du ska göra med informationen?
Mm. Jag har ju sekretess. Så är det. Så att det som de berättar stannar ju hos mig. Såvida inte vi kommer överens om att det här berättar vi vidare. Ibland så kommer ju saker som man förstår att föräldrar sitter väldigt, väldigt oroliga för. Och då frågar jag, är dina föräldrar oroliga? Ja. Ja, så säger jag, oroliga föräldrar har ofta en tendens att bli tjatiga föräldrar. Är dina föräldrar tjatiga? Ja, de tjatar på mig hela tiden och det är jättejobbigt. Hur kan vi göra dina föräldrar mindre tjatiga? Jo, genom att göra dem lugnare. Hur ska vi lugna dina föräldrar? Och då brukar vi komma överens om att kanske ringer vi till mamma eller pappa på högtalartelefon och pratar tillsammans. Eller vi kommer överens om att det här är faktiskt bra, att de vet.
Mm.
Ibland så kommer det fram saker som jag känner här, det här är så stort. Vi måste kontakta socialtjänsten. Du behöver hjälp i det här. Och då tycker jag att det är viktigt att man aldrig anmäler en ungdom till socialtjänsten bakom ungdomens rygg. Utan att ungdomen vet om att nu måste jag kontakta socialtjänsten på grund av det här. Även att föräldrar vet om att nu kontaktar jag socialtjänsten. Så vida det inte är. Har det kommit fram saker som jag förstår att ungdomen kommer fara illa av om mamma och pappa får reda på att vi söker hjälp.
Mm.
Då kan jag inte berätta för mamma och pappa.
Nej.
Men annars är det, tänker jag att det är viktigt att föräldrar vet att de drar ett enormt last. Det är inte lätt att vara tonårsförälder. Och man behöver inte ta alltihopa själv utan det finns ju massa hjälp att få.
Mm.
Och här kan jag hjälpa till att vara länken till att signalera till socialtjänsten. De här föräldrarna behöver hjälp. För det är jättetufft.
Mm.
Mm.
Mm. Ja, och det där du säger, det är ju jätteviktigt. För vi på fält jobbar ju så också att man jobbar tillsammans med föräldrar. Och jag vet om ni på Sputnik.
Mm.
Gör ju också att man gör liksom ingenting. Utom som du säger, när man vet att ungdomen kan fara riktigt illa. Mm. Men de flesta fall så är ju samverkan med ungdom och föräldrar är jätteviktigt för att det ska bli ett bra resultat.
Mm. Precis.
Men tror du att det finns liksom ändå en tanke om att kanske då från föräldrars håll, om vi nu skulle säga att det var någon förälder som satt och kände så här, åh, vad skönt det hade varit faktiskt om mitt barn gick och pratade med skolkurator om det här, att man då ändå hamnar i att ja, men det är mitt ansvar som förälder och det är ju inte så farligt. Eller liksom att de som ska få uppta en skolkurators tid, det ska vara de som har verkliga svåra problem. Förstår du? Vad tänker du om det?
Nej, jag tänker, vem är vi att avgöra hur problemet är för ungdomen?
Mm.
Vi vuxna kan tycka att det är en liten bagatell.
Mm.
Men i ungdomens värld kan den här lilla saken vara enormt stor.
Mm.
Så jag tycker inte vi ska begränsa. Utan vill en ungdom komma och prata så tycker jag att den ska få göra det.
Mm.
Jag tycker att det är roligt när de kommer in och berättar roliga saker.
Mm.
Att de har blivit ihop med den där killen eller tjejen som de har varit kära i så himla länge. Eller att det där matteprovet gick jättebra. Eller att de fick det där betyget de har strävat efter.
Mm.
Jag gillar de samtalen jättemycket.
Mm.
Så att jag tycker ingenting är för stort eller för litet, utan välkommen att prata om allt.
Mm. Ja, för jag tänker också att det kan vara det här lilla, nu som du sa nu. Så att det kan ju vara jättestort för den här ungdomen, men att vi vuxna ungdomar att det inte är så. Men att det är väldigt bra tillfälle att få möjlighet att bolla med någon. Typ skolkurator. Ja. Och sen så kanske det är avklarat sen.
Ja.
Det behöver annars kanske... Ja, man går och, det vet man ju själv, man går och funderar på olika saker länge. Man mår inte så bra till sist, utan man behöver lasta av det någonstans.
Ja, precis. Få tänka högt tillsammans med någon.
Mm.
Mm. Och där tänker jag att oavsett vilken profession man har, om man är yrkes eller om man är förälder, så tänker jag att det är viktigt att bara lyssna och inte lägga in några värderingar i det. Inte säga att även om vi tycker att det här var en liten skitsak, så säger vi inte det. Utan lyfter ungdomen att det här är någonting de tänker på, då får vi bemöta det med respekt och lyssna.
Mm.
Och inte reagera över att vi tycker att det var löjligt eller det där kommer snart lösa sig, utan ta sig tid och lyssna.
Mm. Ja, det där är jätteviktigt, och just med respekt.
Mm.
Oavsett vad vi... Vem är?
Mm.
Ja, men och just att man, för det kanske också föräldrar kan hamna i att till slut orkar man inte lyssna, för man kan inte lösa. Om du förstår vad jag menar, att det blir jobbigt, för man bara känner så här, åh gud, vad mitt barn mår dåligt och jag kan inte hjälpa det.
Nej.
Men, och då blir det här tipset jätteviktigt, ja. Som du säger, att lyssna också kan vara tillräckligt.
Oh ja. Oh ja. Och sen känner man att mitt barn mår så dåligt och jag räcker inte till. Det är därför jag menar att det finns hjälp att få.
Mm.
Mm. Men att lyssna och finnas till. Lägga från sig mobilen. Själv.
Mm.
Och vara med sitt barn. Sen är det ju, jag träffar ju på elever som tycker det är väldigt jobbigt att sitta i min fåtölj mitt emot mig och prata. Nej, men då tar vi en promenad då. För ibland så är det lättare att kunna bara få gå.
Mm.
Och inte behöva titta på den man pratar med.
Mm. Kunna vara flexibel.
Kunna vara flexibel.
Mm.
Mm.
Men om man faktiskt ska återgå lite till det där med att lyssna. Skulle du säga att det är där du gör till stor del? Eller är det så att... För att du är skolkurator och när de kommer så kan du liksom att du alltid går in i agerande efteråt. Eller är det en stor del som också går ut på att lyssna?
En stor del går ut att lyssna.
Mm.
Och hjälpa eleven att tänka. För här kan ju jag olika metoder i att sortera tankarna. Men att behöver ungdomen terapi, då måste jag ju hjälpa den vidare till psykiatrin eller vidare till kanske ungdomsenheten vid ungdomsmottagningen, kanske till fältare. Alltså det finns många andra ställen också, men som skolkurator så är det mycket att lyssna.
Mm. Mm. Ja, jag tänker det kan vara en hjälp för föräldrar att höra det.
Mm.
Mm. Att det fyller en viktig funktion. Precis, att det behöver inte vara terapi som du säger, utan det är långt fram. Eller det, då är det ju riktigt allvarligt. Så utan mycket räcker ju att bara finnas där och lyssna. Mm. Men det här med att du ändå är en person som finns i skolan som inte är... lärare, upplever du att det finns goda exempel på där du faktiskt har kunnat hjälpt ungdomar som har varit stressade över någonting med skolan, lite som du sa, man ska komma tillbaka eller det kanske man är orolig för något betyg eller vad det nu må vara, att det kan hjälpa till att vara en annan vuxen som kan hjälpa en lärare att förstå hur barnet tänkte.
Ja. Det här är ganska vanligt att elever berättar saker just kopplat till skolan. För skolan är en stor del till elevernas eller ungdomarnas stress. Och ibland kan det finnas en oro hos ungdomarna att behöva säga till läraren att det här funkar inte för mig. För de tycker att de framför kritik. Och det kan vara svårt för eleverna att säga det till personer som sen ska sätta ett betyg på den.
De blir beroendeställning.
Ja, lite i beroendeställning.
Mm.
Och jag tänker att det finns inga lärare som med flit utsätter några elever för extra stress eller vill på något sätt göra att de mår dåligt, utan alla lärare är ju där för att de vill hjälpa eleverna. Så att vi har ju samma målsättning. Och då kan ju antingen eleven och jag tillsammans med läraren träffas och prata, eller så får jag ett uppdrag, så kallat uppdrag av eleven. Snälla, prata med min lärare och förklara det här.
Mm.
Ja. Och här tycker jag lärarna blir tacksamma och glada. Men vad bra, jag var inte meningen att jag skulle lägga på extra stress. Eller det var inte meningen att jag ville ju bara vara snäll när jag sa den här saken.
Mm.
Men det kan bli precis motsatsen.
Mm.
Att åh, vad roligt att du har kommit tillbaka till skolan idag. Nej, men jag ville inte att han skulle säga det inför hela klassen. Nej. När jag kom tillbaka.
Mm.
Jag ville bara smyga in tyst i klassrummet.
Ja.
Så att... Sådana små praktiska
saker. Det är inte lätt saker. Alltid som vuxen att veta vad som rör sig i huvudet på en ungdom.
Oh nej.
Nej.
Mm. Och det kan ju ändra sig lite också. Det som var bra igår är ju inte detsamma som att det är bra idag.
Nej, det som var bra i förmiddags behöver inte vara bra nu på eftermiddagen.
Nej, det går snabba bud.
Det går snabbt.
Ja.
Mm.
Ja. Men om man då ska titta lite, för jag tycker det här med sociala medier är intressant. För det måste ju vara så för dig som har jobbat så länge, att du kan se skillnad över tid.
Ja.
Hur mycket det upptar.
Ja.
Ja. Hur mycket oro och tankar det liksom. Är det så att det har ökat hur många som ändå kommer för att prata om något som har skett på sociala medier? Mm. Eller något kanske som kommer därifrån?
Ja, de pratar en del och jag tror att det händer väldigt mycket på sociala medier som vi i vuxenvärlden inte har en aning om. Det är svårt att få en inblick och det är viktigt att fråga hur är det? Vad är det som sker? Och det är, jag har också sett att när det har varit kränkningar på skolan så har alltid sociala medier varit inblandade på ett eller annat sätt. Och bilder som sprids. Det här är jättejobbigt. Mm. Jättejobbigt bilder som sprids. Så det är så viktigt att aldrig lägga skulden på ungdomen. Om den blir utsatt för någonting. Om den har skickat en bild till någon. Och den sprids vidare. Att inte skuldbelägga den ungdom som faktiskt skickar den här bilden.
Mm.
Och det är en stress att inte veta. Vilka har sett bilden? Var är den nu?
Mm.
Att prata med ungdomarna. Mm. Om vad som händer på nätet.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm.
Mm.
Tror du att vi gör det för lite?
Jag tror absolut vi gör det för lite.
Mm.
Någonting som förekommer också. Det är att på sociala medier.
Mm.
På till exempel TikTok så kan det vara någon som skapar en användare som lägger ut beskrivningar om elever på skolan. Mm. Gissa vem det här är. Och så lägger de en beskrivning. Och då så kommer andra att kommentera. Ja, men det är ju den här eleven. Och ofta så är det negativa saker, att den har alltid på sig så ful tröja. Eller den har så konstig frisyr. Eller...
Mm. Och någon viss typ av kränkning i det.
Ja, mm. Och de här kontorna är ofta kopplade till en skola. Så att ungdomarna eller barnen följer de här. Det är ganska lågt ner i åldrarna.
Mm.
Mm.
Det är något att kanske kolla upp.
Ja.
Eller lyssna som tonårsförälder, ja. Pratar med sina barn.
Pratar
med sina... Känner igen det här och finns det?
Ja, och det kan också vara som så att i... Att det finns fejkkonton eller på till exempel Instagram där det skickas bilder på ungdomar.
Mm.
Eller läggs ut. Det finns också konton där Folk skickar in till användaren på Instagram och det beskriver man situationer man har sett i skolan med elever och det här var så konstigt och så läggs det ut. På den här skolan så gjorde två elever idag den här saken och så kommenterar. Så att fråga era ungdomar, vilka följer de? Vet de om konton på sociala medier där andra ungdomar hängs ut? Ja.
Det kanske till och med så att man har en ungdom själv som har varit med om det men inte berättar om det.
Exakt, exakt så kan det vara. Och det här är ju bara på skoj. Eller inte.
Nej.
Så det är mitt stora tips. Att fråga mycket, mycket mer om sociala medier. Vad som sker där.
Tänker i personalgrupper och så där på skolor, apropå det här då, som du säger med att barn, många, liksom, vi vet att den psykiska ohälsan har ökat, vi vet att en del ligger i stressen över skolan. Mm. Men tror du att lärare, hinner de hänga med i det här? För jag tänker så, att det här också händer, eller... Har man liksom som någon del, tror du, att man ska lyssna in en skolkurators, apropå som vi är nu när vi pratar med dig, så här, vad, är det något som man gör regelbundet att man tar in från dig? Vad rör sig hos ungdomarna?
Från lärarnas håll? Ja, jag upplever att lärare är väldigt engagerade för att förstå sina elever.
Nu jobbar du i och för sig på en gymnasieskola. Mm. Jag vet inte om man har en annan tid då än på en högstadieskola kanske. Att hinna med att sätta sig in i
det. Jag tror att det är svårt för lärarna att hinna sätta sig in i alltihop. Men jag tror att det finns en önskan att vilja sätta sig in mer. Samtidigt så har ju de ett uppdrag i att de ska undervisa.
Ja.
Mm. Och det är högt tempo. Och de ska få alla elever att över den här nivån, E-nivån, att de får betyg. Så att jag tror att lärarna känner också en stress i det här. Och samtidigt så sker det så mycket saker, till exempel på sociala medier. Så när eleven kommer och sätter sig i klassrummet så är eleven knappt undervisningsbar. För att det är så mycket tankar i huvudet på vad som har hänt.
Mm.
Så att lärarna vill säkert förstå, vad är det som gör att du inte kan ta in undervisningen. Och samtidigt så är de stressade för att de bara vill köra på. Så att alla elever faktiskt når målen.
Mm. Och att man har en hel grupp att ta hänsyn till.
Ja, man har en hel grupp. Och det är därför det är så viktigt att man har ett samarbete med elevhälsan. För då kan jag ta de där bitarna.
Mm.
Så att eleven är mer undervisningsbar när den sitter i klassrummet. Och tar in kunskapen. Och sen är ju våra hjärnor programmerade på det sättet. Så det som är viktigast för oss, det är relationer. Det trumfar alla grammatiska regler om matte och allt. Relationer är det absolut viktigaste för oss.
Ja, de flesta av våra ungdomars relationer är ju i skolan. Liksom de personerna man har relation med är ju i skolan. Så att då har man ju dem framför sig också.
Exakt.
Men jag tänker, nu har vi ju pratat där med vad som rör sig hos ungdomar. Vi har inte kommit in på, jag tänker utifrån som jag jobbar på Sputnik och möter ungdomar och barn som har föräldrar som dricker för mycket, använder droger och så här. Eller du kanske lever med en förälder som är väldigt auktoritär, eller lever med en förälder som har psykisk ohälsa, är våldsam. Upplever du att det öppnar man upp om det i mindre utsträckning än de här andra bekymren?
Ja, det öppnar man inte upp på samma sätt. Utan det är ju på grund av det här som jag tycker att det är så viktigt att ha en relation. Så vi pratar om allmänna saker när vi äter lunch ihop. Och vi bygger upp den här relationen och vi bygger upp det här förtroendet. Och det kan ta tid. Det kan ta väldigt lång tid. För det här är det mest hemliga som ungdomarna har.
Mm.
Och till slut så kan de berätta det. Att det är jobbigt hemma.
Mm.
Och det här är ju ofta väldigt, väldigt komplext. För att man älskar sina föräldrar. Men man älskar inte situationen.
Nej.
Det tar tid innan det kommer fram.
Hur hanterar du det? Alltså när de väl berättar
någonting. När de väl berättar så brukar jag berätta om Sputnik.
Mm.
Och försöka få eleverna att ta emot den hjälpen.
Mm. Mm.
För jag tror det är väldigt bra att känna att man är inte ensam. Utan att det finns fler. Och att lägga skulden ifrån sig. Och skammen.
Mm. Mm. Jag bara kom på det, för vi träffar ju ibland på Sputnik barn som har berättat för en skolkurator. Men det som hände var att man ringde hem direkt. Och då har ju kanske föräldern sagt, ja men jag har ingen bekymmer. Jag dricker inte. Och sen vågar man inte fortsätta. Jag tänker att det måste vara en jättesvår situation som skolkurator att förhålla sig både till sin såklart anmälningsplikt, men också det här du faktiskt säger att det är få som berättar om det riktigt svåra. Oftast har det pågått länge och man har behövt bygga upp ett långt förtroende.
Ja.
Så när man väl berättar det så har man ju levt i det under lång tid.
Ja, så det är ingenting akut. Man behöver springa iväg och göra någonting på samma dag. Utan att fortsätta att vårda förtroendet som man har fått.
Mm.
Det är jätteviktigt. Och att inte göra någonting bakom ryggen på ungdomen. Som jag sa tidigare, att hela tiden jobba tillsammans med ungdomen. Och jag har haft elever som för många år sedan kom in och berättade saker. Igår kväll så hände det här och det här hemma. Och då har det varit just med fylla och förälder. Och de bara får vräka ur sig det och sen resa sig upp. Och sen gå in och fortsätta skoldagen. Att bara få bli av med det.
Mm.
Och då tänker jag som kurator så är det bara att sitta och ta emot det. Och sen, okej. Okay. Och jag behöver inte göra någonting med just det. För att här vet jag att det finns en annan hjälp också.
Mm. Men att, exakt, kanske skanna lite.
Ja.
Ja. För det kan ju vara att man redan har andra insatser. Ja. Eller pågående utredningar. Eller,
ja, sitta lite lugnt i botten.
Mm.
Mm. Mm. Våga vara den här... Jag ska säga att soptunnan till den här eleven som kommer in och bara måste få berätta.
Mm. Mm.
Lägga det någonstans.
Mm. 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 Och sen är det klart att du jobbar på gymnasieskola. Så det, man är...
Ja.
Mm.
Och sen så sa ju det här orosanmälan till socialtjänsten eller kontakta socialtjänsten. Att i allra flesta fallen ringa hem, förklara för föräldrarna att jag ser att du sliter och du behöver inte vara ensam i det här.
Mm.
Men om jag i de fallen där jag vet att om jag ringer det här samtalet så finns det en risk att ungdomen kommer bli utsatt för våld.
Mm.
Eller någon annan form av bestraffning. Då kan jag inte ta det här samtalet. Men jag ska berätta för ungdomen att jag behöver göra det här.
Mm.
Och som sagt, precis, gymnasieungdomar jobbar jag med.
Mm.
Mm. Och att meddela till socialtjänsten att den här ungdomen far illa.
Upplever du att de förstår det då, ungdomarna? Att de ändå, när de får vara med på något sätt i det.
Ja.
De kan förstå att du bryr dig och har en oro.
Ja, ja, det förstår
du. Du behöver ta också ett ansvar som vuxen.
Mm. Och det här gäller ju också i heder. Att där går det heller inte att ringa hem. När det är risk för ungdomen.
Mm. Vi har suttit ett tag.
Ja.
Ja. Men jag tänker så här, Malin, är det någonting som du tycker att vi inte har kommit in på? Eller är det något du vill, något tips och råd till föräldrar du vill ge? Eller någonting annat sådär om vad som är viktigt för ungdomar som vi har missat? Klart att vi inte har tänkt in allt, det förstår vi.
Nej.
Eller om det är något du känner, ja men det här vill jag säga igen.
Men ja, men jag vill säga igen att som förälder är man den viktigaste personen i sin ungdomsliv. Att vara närvarande, att prata med dem. Och att inte vara rädd att be om hjälp. Och att vill man ha kontakt med skolkurator så ring oss. Och är man osäker så kontakta mentor. Så kan mentor vidarebefordra kontakten. Och att man är varmt välkommen att ringa och rådfråga med kuratorn. Hur ska jag tänka i det här?
Mm. Det är ju också ett jättebra tips.
Ja, precis.
Att faktiskt kunna ringa och rådfråga.
Ja.
Och lite faktiskt tycker jag som du har tryckt på nu. Att det vanliga, alltså det är att ungdomar kommer med alla möjliga frågor och tankar. Det behöver inte vara att man tänker att men mitt barn har ju ingen enormt stort problem. Utan det kan vara stort som smått.
Mm. Och vi jobbar ju mycket förebyggande främjande. Alltså, och det är ju just det här att jobba innan det har blivit någonting. Så bra. Att jobba med det lilla tycker jag.
Mm.
Mm. Istället för att vänta och riskera att det där blir mycket, mycket större. Och då börja.
Men det är viktigt.
Jättebra. Om du inte har något annat att tillägga, Malin, då tycker jag att vi kan avsluta.
Ja.
Tack. Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack så mycket. Jättebra. Och tack till er som har lyssnat. Hej då.
Mm. Hej då.
Hej då.
Du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i dig är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.